CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
God morgon och välkomna till Börsmorgon. Det är fredagen den 5 april och börsen ser ut att öppna neråt. Och det är rörelser som följer på nedgångar på Wall Street efter förnyad ränteoro. Men i dagens program ska vi fokusera på annat. Bland annat blir det en liten djupdykning i fransk telekom som faktiskt har flera kopplingar till svenska börsen. Och så får vi en insyn i privataffärers portfölj inför rapportsäsongen. Och med mig för att göra det här har jag Love Strandberg, du är chefredaktör på Privataffärer.
Det stämmer
och,
bra.
Och Rickard Bråse på länk, skribent och analytiker här på DI. Välkomna båda två. Jag tänker vi börjar med det vi var inne på här och ser ut på börserna efter återväckt ränteoro. Noterar bland annat att japanska Nikkei är på väg mot sin sämsta vecka sedan 2022. Love, är det bara lite tack i kurvan eller kan du fortsätta ner så här?
Ja, men det är klart att det har gått väldigt starkt ju på börserna under flera månader. Så att det är klart att det kommer alltid hack i kurvorna. Det här var ju ganska, det blir spännande att se hur Stockholmsbörsen öppnar. För mycket av den här nedgången kom ju efter börsstängning igår. Mm. När vissa Fed-ledamöter var ute och pratade om att det kanske inte blir några räntesänkningar.
Precis.
Och det behöver inte börsen.
Alltså flera Fed-chefer igår som inför dagens viktiga jobbdata senare på eftermiddagen har gjort uttalanden om att centralbanken inte har bråttom att sänka räntan. Och mest uppmärksamhet drog Fed-chefen Neel Kashkari som sa att han ser en möjlighet att nuvarande räntenivå hålls oförändrad året ut. Bråse, jag tänkte bolla över till dig. Vad tänker du om de här uttalanden?
Jag tänker så här att om du har haft aktier som har gått starkt för att aktier har gått starkt, att allting bara har varit momentumdrivet, att aktier har frikopplats liksom från allting annat egentligen och bara haft en tjurrusning, så gör vi som så att vi bara rycker upp de rubrikerna som ligger närmast till hands för stunden när börsen vänder ner. Jag tror börsen hade ju inga problem med att rusa när du prisar om hur många räntesänkningar det skulle vara, så att det helt plötsligt den typen av uttalanden helt plötsligt ska få börsen att liksom falla handlöst. Jag köper inte riktigt det. Alltså man skyller på någonting, men det var ju liksom, har ju varit rekylmoget under en period, så någonting ska få skulden, och det Minnesota Fed-guvernören där ska få skulden för det, så kan vi väl skylla på. Men jag tror att det hade kunnat vara vad som helst.
Okej. Okay. Love, håller du med om det här resonemanget? Att det skulle kunna vara vad som helst som sänkte börsen eftersom man går så starkt nu?
Ja, i princip. Det beror ju på vad folk väljer att fokusera på. Så att, absolut. Börsen är ju bra på att ta ut liksom, riktningar alldeles för långt i båda, åt båda hållen. Mm. Så att det,
andra rörelser ser vi också i oljepriserna som har rallat ordentligt senaste tiden. Dels på grund av signaler om starkare Kina, men även på grund av oron i Mellanöstern. Rickard, jag tänkte höra vad du tänker om de här rörelserna. Då. Kan oljan bli en svart svan för börsmarknaden under året?
Det vet jag inte, men att oljan går upp är ju inte positivt. Alltså, om du har... Om huvudnarrativet har varit inflation och räntor och sådär under vad nu är 2 års tid snart, så är det inte jättebra om oljan fortsätter upp liksom.
Oljepriset så här spontant?
Nej, inte jättemycket. Men det är som sagt, det är, när det är oroligt så man ser ju att allt påverkas nu när oron ökar, och då går oljan upp och ränteförväntningarna att det inte ska bli några, då kommer det bli stökigt på börsen framöver.
Mm. Vi får se hur börsen utvecklas under dagen som sagt. För 2:30 släpps jobbrapporten i USA där 200 000 nya jobb väntas. Marknaden prisar in i skrivande stund 2,5 höjningar under året. Den första väntas ske i juni. Det kan komma rörelser både på börsmarknaden och räntemarknaden förstås efter den här siffran.
Verkligen. Den blir ju spännande. Den brukar alltid säga att den är så otroligt intressant varje gång den kommer. Men nu känns det som att det är det på riktigt. Mm. Det kommer tolkas in i minsta detalj vad man säger och hur mycket som centralbankerna kommer väga in i det här. Hur stark liksom, jobbmarknaden är. Så att den kommer dissekeras
det
av
kommer
alla bedömare.
I denna ruta också i Börskoll, det är Gabriel Mellqvist som styr den sändningen. Men jag tänker vi ska gå vidare bland bolagen, för igår så kom det nyheten att Region Skåne har polisanmält installationskoncernen Bravida efter att en granskning visat att bolaget har tagit betalt för 358 timmar då man inte utfört några uppdrag åt Region Skåne. Alltså 358 överfakturerade timmar som kostade runt 1 miljard i börsvärden när aktien föll 6% igår. Kan man ju kanske förstå, bokföringsfiffel brukar ju inte gillas av marknaden. Love, tänker du, ser du några liksom spridningsrisker kring det här?
Ja, men självklart att det finns. Det är ju det som marknaden oroar sig för. Mm. För även om du tar in liksom McKinsey så kostar det ju inte 348 timmar 1 miljard. Utan då drar man ut linjen som jag var inne på lite förut. Kan de tappa fler avtal? Kommer de andra regionerna vara extra nitiska när de kollar Bravida om de ska få de här avtalen? Det ska man kan komma ihåg också att många regioner blöder ju nu. Det är ju ett otroligt tufft läge ute i bland Sveriges regioner, så att alla kommer ju nagelfara sina kostnader och verkligen kolla. Jag tycker det är väldigt intressant också med den här Jens Nylander, om ni har följt honom, som granskar ju kommuner, alltså före detta Jace och Jens of Sweden grundaren som har byggt någon slags AI maskin som han bara plöjer igenom hela alla utgifter som staten och kommuner och landsting och regioner har hittat hur mycket som helst. Så att jag hade ju inte varit superbekväm om man hade liksom suttit på någon kommun eller region och luftfakturerat lite eller gjort så att ja.
Mm. Jag ska säga det också att den här miljarden jag pratade om, det var alltså i börsvärdet när aktien föll igår. Rickard, har du några tankar kring Bravida?
Ja, och även om Nylander. Det är tråkigt att alla journalister blir överkörda av en som är mycket bättre på journalistik, för han kan utnyttja liksom nya möjligheter och sådär. Och det är viktigt och kommer få konsekvenser, tror jag. Och för Bravidas del så, vad är det, 358 timmar, 200 000 och sånt borde det bli, eller? Det är inte säkert att det där är satt i system. Jag tror att Bravida i grund och botten är ett ganska bra. Jag har inte följt det på senare år, men jag gjorde det när de börsnoterades åren därefter och gillat bolaget. Ibland kan jag ha svårt för det här för vad det står i sådana, men det här är ett bolag som jag tror gör det bra över tid och sådär. Men jag har ingen liksom uppdaterad syn på om hur aktien är värderad eller sådär.
Jag ska säga det att vi har ju sökt Bravida för en kommentar också, och bolaget har uttryckt att de ser allvarligt på Region Skånes utredning. Men jag tänkte vi ska gå vidare och titta på en annan del av balansräkningen, för det är ju nämligen bolagens skuldsidor som av förklarliga skäl har hamnat i fokus senaste tiden. Och Rickard Brås, du är en av dem som verkligen har lagt tid och energi på den sidan av bolagen. Nu senast i Intrum som ju brottas med en enorm skuldbörda. Ny finanschef presenterades häromdagen. Kan man säga något om hur utvecklingen i bolaget har varit den senaste tiden?
Nej, för att och det är lite sekundärt hur utvecklingen i bolaget har varit, för allt fokus är på refinansieringen, och liksom Intrum är ju en del i en större bild att om du backar till under covid-åren när det var artificiellt låga räntor och centralbanken hjälpte till att köpa obligationer och liksom alla möjliga galenskaper, så byggde du liksom ett berg av förfall under 24 och 25. Och så har man tittat på det och tänkt, oj, hur ska man liksom kunna lösa det? Men det som har hänt är ju att de väldigt, väldigt mycket har ju redan liksom blivit refinansierat. Så problemet idag är att de som inte har kunnat hantera sina förfall för i år och nästa år och har dem under kontroll, de har ett problem idag. Alltså, gick du in i den här perioden med normaliserade räntor som du handlar om, det är ju inte så att räntorna är galet höga i ett historiskt perspektiv. Gick du in i det med för hög skuldsättning, så får du göra som så att du ringer Julian Loki eller någon annan för att fundera på hur du ska ta hand om balansräkningens skuldsida. Om vi tittar liksom i det lilla, väldigt lilla formatet i Sverige, ett ganska färskt exempel är Ilja Batljans holdingbolag Ilja Batljan Invest, som är ett svart hål. Där valde man ju då att bara sparka burken framför sig från obligationsägarnas sida. Det är ju Spiltan fonder som är väldigt stora i hybriden och obligationen där, och gick med på att vi förlänger den och ni behöver inte betala ut några ränta under perioden och sådär. När du går upp på liksom den stora scenen med där Intrum är, så Intrum är en ganska stor spelare i high yield på ett europeiskt plan. Då har du en helt annan typ av aktörer, och det finns en helt annan typ av dynamik i det här läget när du har väldigt olika agender. Det finns de som inget hellre vill kanske än att du får till att förvandla skuld till eget kapital så man kan bli ägare till bolaget den vägen, och det finns aktörer involverade som inte har något emot om man triggar CDS:en och sådär. Och du har ju även de här Åsa-Nissa-formatet på fonder då, som egentligen inte har en aning om vad de håller på med. Så väldigt svårt att bedöma. Och samtidigt som Intrum har blivit nedgraderade och tagit hjälp ifrån de här amerikanska rekonstruktionsexperterna som anlitat, så har ju och samma sak hänt i andra stora europeiska bolag. Den största bomben är väl egentligen då Altis France, skulle jag säga. Och vi får se vad det tar vägen.
Jag skulle säga det. Jag flaggade för att vi skulle prata lite fransk telekom. Det är inte alltid vi gör det i Börsmorgon. Men det här Altis är ju då alltså ett franskt telekombolag som har det lite kämpigt just med skuldsidan och en upprörd grupp obligationsägare. Kan du utveckla lite mer vad den här konflikten handlar om?
Ja, det är samma sak som Intrum egentligen, att du har ett bolag som har alldeles för mycket skuld, och då ska man försöka hitta en lösning på det på något sätt. Sen så i det här fallet, Altis har ju väldigt mycket mer skuld än vad Intrum, alltså i absoluta tal är det väldigt mycket större siffror vi pratar om, och sen har det sin tur koppling till att Bloomberg har skrivit att 90% av alla CLO:er har exponering mot Altis, och när de här namnen blir nedgraderade så kan CLO:erna, de kan bara hålla liksom en viss mängd av CCC-ratade obligationer, för då kommer de som har varit de enda som har köpt någonting måste sälja, så kommer det skapa problem i sin tur. Jag tror att det är någonting som man ska ha lite ögonen på, att det kommer bli stökigt. Och samma, tittar man Intrum, så är det ju även i retail-ledet som du har byggt produkt på obligationerna. Nordea har gett ut mycket räntebevis till exempel, som riskerar ju att bli helt värdelösa då om man triggar någon form av kredit, alltså om någon defaultar på obligationen, och det ligger ju nära till hands att det kommer bli något format, någon slags kreditevent för Intrum.
Jag ska säga det, kopplingen till det här franska bolaget är ju också att Julian Loki är inne där och hjälper obligationsägarna. Love, har du någon koll på den här Intrum eller för den delen fransk telekom?
Nej, men Intrum har man ju följt, Rickard har såklart mycket bättre koll på det, men vi har ju följt den mycket från många av våra läsare är ju intresserade av aktien som tidigare har gett höga utdelningar och sådär, så det har vi följt i det formatet såklart, och även via att vi skriver mycket om fonder. Ja. Att till exempel Spiltans räntefonder har varit väldigt exponerade mot.
Vi ska faktiskt prata lite om Spiltans räntefond lite senare i programmet, men jag tänkte bara säga snabbt att största ägaren i Intrum är ju Nordic Capital, som varit i ropet senaste dagarna. Det var SvD som igår rapporterade att bolaget verkar göra allvar av sina hot om att lämna Sverige efter att flera riskkapitalister upptaxerats rejält av Skatteverket. Rickard, du har ju skrivit om Nordic Capital också med tanke på att de är stora ägare här i Intrum. Vad tänker du om de här hoten om att lämna Sverige?
Ja, det, vad ska man säga, om man sitter och allokerar pengar till upplägg som är väldigt, väldigt måna om att inte betala skatt, så kanske man ska fundera två gånger till på det. Alltså jag tror riskkapitalindustrin står ju inför nya typer av utmaningar när du inte längre har liksom fallande räntor som blåser vind i ryggen på dig, så du kan köra vad som egentligen är bara en form av leverage long strategi med en riskasymmetri. Alltså att du, går det dåligt så får bankerna nycklarna till bolaget, går det bra så blir den inre kretsen i de här bolagen rika som troll. Så det är väl, de får väl flytta vad de vill, men jag tror inte man får några pluspoäng om man liksom inte kan bidra till samhället när det är väldigt mycket allmänna medel som går in. Sen finns det en annan aspekt också som inte har blivit utforskad. Det har ju varit ganska mycket fokus på alltså säkerhetsaspekter runt ägande, och du behöver ju då bli godkänd och sådär när du gör transaktioner över gränser på ett sätt som man inte behövde kanske då under den här liberala eran som verkar ha tagit slut. Väldigt mycket pengar kommer väl då från Kina. Så inkörsporten liksom för kinesiska pengar i ägande i väst går via riskkapital. Fonder idag, det är ett tema som man verkligen borde ta och utforska. Det sägs ju att tillväxten på Nordic Capitals senaste fond var väldigt driven av kinesiska pengar. Och det är ju inte, jag vet inte om det är så, men det är ju en intressant hypotes att gå vidare på.
Väldigt intressant. Det är lite motvind för riskkapitalisterna alltså. Men nu ska vi gå över till marknadsstudion, för börsen har öppnat.
Det går verkligen i mål på Stockholmsbörsen som faller 1% lite drygt. Och tittar vi på storbolagslistan så kan vi konstatera att alla 30 storbolag backar vid börsöppningen. I botten så hittar vi Sinch och SBB som båda backar över 2%. Även Investor är ner över 2%. Och AstraZeneca tappar 1% i linje med Stockholmsbörsen i stort. Där kan sägas att de nådde målen i fas 3-studien för en läkemedelskandidat mot småcellig lungcancer. Går vi vidare till Bravida så tappar de 6,5% idag. De föll ju igår efter att Region Skåne polisanmält installationsbolaget för misstänkt fakturafusk. Och så flyttar vi oss till Finland, så Finnairs passagerarantal sjönk 3,6% i mars jämfört med föregående år. Och den aktien tappar 3% i Helsingfors. Norwegian däremot, de ökade antalet passagerare med 9% under samma månad. Men där får vi vänta på avslut. På rekfronten så har vi mycket, mycket nytt. Investor tappar köpstämpel från Nordea som nu sätter behåll. Och Investor är ju ner 2% ungefär. Samtidigt så sätter Nordea säljstämpel på Industrivärden som tappar 2,5%. Och 2,5% tappar även Nordnet som förlorar köpstämpel från ABG. Och Beijer Alma får köpstämpel när SEB återupptar bevakning. Men även de tappar 0,5%, så något mindre än Stockholmsbörsen i stort. Trelleborg är ner 1%, de förlorar köpstämpel från Pareto som sätter behåll. Och oljepriset, det är väl enda som är uppåt idag, och det har stigit över 90 dollar fatet efter oro om en eskalering mellan Israel och Iran. Ett fat bränt ligger nu på 91 dollar fatet medan WTI närmar sig 87 dollar fatet. Men i kort, riktigt surt på Stockholmsbörsen som backar över 1%.
Tack för det, Sofie. Det blev en sån dag idag, bara grönt på oljan.
Ja, ja. men man ser att Bravida fortsätter ner till exempel. Det tycker jag ändå att det är intressant. Om man hade varit en flink trader igår hade man kunnat tjäna ganska mycket pengar, tror jag. För nyheten kom ut ganska tidigt innan aktien reagerade till och med. Och nu kom ja, deras precis. Kommunikation efter börsstängning. Så att det är, här har man kunnat tjäna lite pengar.
Ja, det stämmer. Bråse, ser du något som du vill ta upp?
Nej.
Det man kan säga är ju faktiskt att det är många rekar som liksom sätter avtryck nu när det är vi mellan rapportsäsonger och allt vad det är. Det var några investmentbolag som fick sänkta rekommendationer här under morgonen.
Yes, men både Investor och Industrivärden och väldigt många andra investmentbolag handlas ju till historiskt väldigt låga rabatter nu. Så att det är inte konstigt när om börsen har gått väldigt bra och rabatterna har tryckts ner och sånt, så tänker folk att ja, men då kanske rabatterna ska gå tillbaka mot det mer normala, och samtidigt som börsen går ner, då får man ju en, liksom en dubbel effekt åt andra hållet istället. Så både Investor och Industrivärden är ju väldigt låga rabatter historiskt. Mm. Den är nere på 7% i Investor till exempel och 5 i Industrivärden, tror jag. Det är historiskt lågt.
Vad tänker du om det då? Är det köpläge då? Eller?
Då är det nog inte köpläge, utan då ska man nog chilla.
Ja. Vi går vidare i programmet, för vi skulle prata lite om Tele2 också. För i veckan så har vi kunnat läsa om Tele2s nya stora ägare Iliad som tagit ett järngrepp om styrelsen. Det handlar alltså om tre nya styrelseledamöter där Iliads vd Thomas Renault föreslås som ny ordförande. Rickard, du är ju en Tele2-kännare av rang. Vad innebär det här för bolaget?
Förhoppningsvis något bra. Jag tror att det är väldigt positivt långsiktigt för Tele2 att man nu har en ägare som en huvudägare som vill äga dem. Och att det inte bara är en huvudägare som är, vill äga dem, utan att det också då råkar vara den aktör i Europa som är mest offensiv och kanske mest skicklig i hela sektorn. För att det är ju de här Iliad och Chavinil gruppen som det handlar om, och de har ju även då köpt eller är huvudägare i Millicom numera. I Millicom-fallet, jag gjorde en sån veckans aktie för några veckor sedan. Där handlar det ju om att riva ut kostnader, och där har man ju även skickat in, inte bara i styrelse, utan de har även satt in sin tidigare, Iliads tidigare vd som operativ chef, som de har väl sparkat sig 40% av de facto huvudkontoret i Miami och sådär. Så jag tror att det inte är riktigt samma case i Tele2, utan där kommer det nog mer handla om det som de har gjort med Iliad, att de nämligen fokuserar på att de försöker driva värde genom tillväxt. Alltså Tele2 är nog liksom, capex-effektivt, kostnadseffektivt förhållandevis. Så där det finns någonting mer att göra är ju liksom att få det här och kunna ta marknadsandelar. Och tittar man på Iliads bokslutsrapport, de växer liksom dubbelt så snabbt som någon annan i Europa gör. Och det är då en offensiv grupp man är med och hugger på tillgångar. Altis till exempel, som vi nämnde tidigare, har ju varit på väg att sälja sin rörelse i Portugal, och där är det då Iliad som har pekats ut som en av de här aktörerna som är med och försöker och köpa tillgången. Så jag tror att långsiktigt mycket bra att man har fått den här huvudägaren. Men jag tror inte att det, om det innan, jag har alltid tänkt Tele2, alltså Tele2, nu blir det en lång utläggning, men Tele2 har ju befunnit sig på en resa där man har lämnat land efter land och idag är fokuserat på Sverige och Baltikum bara. Att det är en ganska fokuserad, geografisk, rimligt välskött verksamhet som hade kunnat passat i någon aktör med ambitioner. Så jag har ju liksom tänkt det som att slutändan är att man kommer att bli utköpt av någon. Det tror jag inte kommer hända nu, för de är stämplade dessutom om A-aktierna till B-aktier. Och de har visat att på annat håll att de kan äga tillgångar i noterat form, att man kan vara huvudägare i ett bolag utan, alltså man behöver inte äga 100%, och det är kanske inte jättenödvändigt att äga 100%. Alltså det går att äga när, för att kassaflödesströmmen kommer att gå ifrån liksom vad du tjänar till att det går som utdelningar i alla fall, så att de kommer liksom få del av sin andel av kassaflödet på ett effektivt, eller liksom pengarna strömmar igenom eftersom man i princip delar ut 100% av det man tjänar.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Jag funderar bara på telekom som sektor. Du verkar lite förtjust i den här sektorn som inte har så mycket tillväxt i sig. Varför är det så?
Varför den inte har tillväxt i sig eller varför jag är förtjust i den?
Ja, snarare det andra.
Ja, jag tror att du kan nog köpa vilken av de noterade i Sverige som helst och klara att överleva det här året bättre än om du köper de här grejerna som har dragit börsen fram till nu. Det är ju ganska intressant också om man vänder blicken till. Jag har ju en ny vd som tog över 1 februari och även nu i början på april. Va? Så att han har ju knappt hunnit bli varm i kläderna. Men det är ett bolag som har haft tjänsteintäktstillväxt organiskt och organiskt EBITDA-tillväxt i 8 kvartal i rad. Och aktien var liksom på all time low i det där. Så att när det har sett lite ljusare ut så det är då aktien ska vara som stå som lägst. Jag tror inte vare sig Telia eller Tele2 kommer att vara några raketer, utan den som är mest intressant i sammanhanget är Millicom som har en väldigt stor potential. Nu när de äntligen har fått en ägare, fått vettig ägarstyrning och kommer att kunna konvertera ut så att de kan generera fritt kassaflöde. Så den är ju den som kommer att ha det mest intressanta 2024 framför sig. Men jag tror även att de andra, Tele2 är egentligen den som kanske ser tråkigast ut om man är riktigt kortsiktig, för att du kommer inte ha någon kassaflödestillväxt egentligen där, för att man är en väldigt tung investeringsperiod som man egentligen förlängde också kan man säga med ett år när de hade bokslutsrapporten.
Intressant. Jag tänkte bolla in Love lite också på telekomsektorn. Håller du med Bråse här om utsikterna?
Ja, det finns ju mycket valmöjligheter bland liksom, den här inriktningen på Stockholmsbörsen. Jag tycker ju kanske att det historiskt har varit mycket mer intressant att titta på lite mindre som Bahnhof och Bredband2 till exempel. De har ju gått lite åt, det är egentligen Bahnhof där som är det klassiska kvalitetsbolaget ju, men om man drar ut de senaste året så har så faktiskt Bredband2 gått betydligt bättre. Men där tycker jag att där kan du få både den här stabiliteten och även tillväxt. Två intressanta bolag att titta på tycker jag. Även om jag inte har kollat på dem precis just nu.
Nej.
Men absolut.
Intressant. Ingen replik från Bråse här för vi måste gå vidare. Som sagt, mycket hålla koll på i bolagen, men man kan ju också köpa fonder, eller vad säger du, Love?
Ja, men fonder är väldigt bra för de allra flesta. Men där kan man också, det är ganska vanligt att man säger att om du inte vill hålla på med aktier så kan du hålla på, då är fonder ett bra sparalternativ. Och det är det, och det är väldigt bra att bara komma igång med sparandet i fonder är ju kanon. Men jag tror att man gör det väldigt enkelt för sig om man bara säger att det är bara att köpa lite fonder så kommer det gå bra. Jag tycker att många exempel den senaste tiden har visat att det just är så.
Ja, vad tänker du upp?
Nej, men jag tänker speciellt på, vi har varit inne lite på Spiltan som har stor Intrum exponering. Den har tappat lite. Den är väldigt lågt värderad eller lågt rankad på risk i den här skalan som finns på alla fonder. Där ska man alltid komma ihåg att den risken man pratar om då, det är ju inte den risken som kanske, när jag tänker på risk, då tänker jag någon slags kombination av sannolikhet för att något ska hända och vad som blir utfallet. Om det är jätteliten sannolikhet men att man dör så är det trist liksom. Ja. Men om det är jättevanligt att det händer, men det är inte så farligt, så är det en risk man kan ta. Men det som mäts i fonder och oftast i finansiella, det är ju liksom rörelser bara. Volatilitet och hur mycket något, en kurva rör sig. Så det mäter man ju till exempel på räntefonder. Då kanske man inte får med sig hela den här biten att de faktiskt äger en hel del liksom high yield-fonder i bolag som är ganska dåliga och har problem. Så att man kan inte jämföra det med som ett bankkonto eller någonting. Så att det där måste man nog tänka till innan man köper in sig i fonder också.
Mm. Apropå Spiltan ränte, en av Spiltans räntefonder, hade ni ju faktiskt den i er portfölj på privataffärer?
Ja, det hade vi. Under många, många år. Men det var framförallt att vi har en portfölj där vi har en ganska 30% i ränte del och då var det väldigt svårt att få ränta på kontot. Som det kanske inte folk minns nu när det var nollränta, men vi hade faktiskt noll- och minusränta ett tag. Och då gick det inte att få några pengar på vanligt sparkonto. Så då fick vi ha den där Spiltan för att få någon avkastning överhuvudtaget. Och den funkade väldigt bra under många år. Men sen hade vi den här lilla... vi hade en incident under covid när den var nedstängd ett tag för uttag. Och det visade ju, den kunde vi ändå leva med för att vi behövde inte pengarna på dagen utan det var mer som en kassa. Och sen nu har det dykt upp andra, inte bara likviditetsrisker utan det finns ju även kreditrisker och ränterisker. Och då valde vi nu för några veckor sedan att byta ut Spiltans räntefond istället mot ett vanligt depåkonto där man kan få 4,2% i dagsläget. Så det tyckte vi var... Det var enklare att göra så och bättre.
Har ni liksom förlorat några pengar på Spiltans?
Nej, det har varit väldigt... Man ska också komma ihåg, även om det blir mycket rubrik och sånt, det gör ganska lite ändå. Den är ju knappt back i år, tror jag, fonden. Så att det gör ganska lite ändå. Men man ska ändå vara medveten om vad de investerar i, tycker jag, om man ska köpa den här typen av fonder.
Mm. Du skrev faktiskt en bra, den här, en väldigt läsvärd krönika om just det här med val av fonder. Och att det även kan skiljas åt väldigt mycket i indexfonder.
Ja, vi gjorde ju en genomgång där vi tittade på hur stor skillnaden var mellan olika indexfonder, svenska indexfonder. Och det var ju på ett års sikt 17 procentenheters skillnad på den utvecklingen, vilket låter ju helt bizarrt. För att om du är sparare och inte kan så jättemycket om placeringar så tänker du att köper jag en indexfond, då får jag ungefär som börsen går och så blir jag glad med det. Men när det, på senare tid det har dykt upp hur många index som helst. Alla vill ha olika index. Vissa plockar bort av ESG-skäl, vissa bolag och hållbarhetsskäl. Så att där gäller det också, där kan du inte heller bara slänga in pengar i vad som helst och tro att det ska gå som börsen. Så utan där måste man också kolla, det är 7 olika index de följer. Det kan vara, så där måste man också kolla med förvaltaren, vilka bolag köper ni. Man måste ha bättre koll på hur de tänker och kolla innehavslistan. Ni skrev ju på det väldigt mycket om att Nvidia var borta från en av Avanzas USA-fonder. Ja, då missade man den uppgången om man inte har kollat på innehavslistan för att den var exkluderad av någon oklar hållbarhetsanledning. Sen ändrade de ju sig. Men...
Kort då, och vad tycker du? Ska man välja en indexfond eller en aktiv fond?
Jag tycker om man ska välja en aktiv fond, då måste man verkligen kolla på... lära känna förvaltaren, vad gör de? Mejla förvaltaren, fråga liksom, hur tänker du kring de här olika sakerna? Varför har du tänkt så här? Varför gick det inte bra förra året? Titta historiskt, det finns de som har historiskt levererat väldigt bra. Vi utser varje år årets fond. Där kan man ta inspiration. Vi har också modellportföljer på vår sajt och tidning för inspiration om vilka fonder man ska... Man ska välja också, om du väljer en indexfond, då måste du vara säker på att du får den indexfond du vill ha. Att vill du ha en indexfond som är exponerad mot alla... Tanken med en indexfond det är att den ska ju spegla ett index. Mm. Den ska ju egentligen inte avvika. Och så fort du lägger på regler på den, då tar du ju ett aktivt beslut. Mm. Då är det inte en passiv indexfond längre, så då får man inte det man vill ha.
Det stämmer ju. Intressant. Vi kommer nog fortsätta den här diskussionen och mycket mer efter en liten paus för att kolla till hur det går på börsen.
Ja, det är bra. Surt på Stockholmsbörsen som backar 1%. Och tittar vi på storbolagslistan så ser vi att faktiskt 2 bolag går mot strömmen. Essity och SBB stiger båda. Medan 28 av 30 storbolag backar. Och tittar vi i botten där så hittar vi Sinn som är ner närmare 2,5%. Även Kinnevik backar över 2%. AstraZeneca backar lite mindre än börsen i stort. Där så nådde de i målen i fas 3-studien för en läkemedelskandidat mot småcellig lungcancer. Bravida däremot backar mer än börsen. De är ner 9% idag, 9,5% ungefär. De följer även igår efter att Region Skåne polisanmält installationsbolaget för misstänkt fakturafusk. Förflyttar vi oss till Finland så Finnairs passagerarantal sjönk 3,6% i mars jämfört med föregående år. Aktien tappar närmare 2%. Lite lättare backar Norwegian som är ner 0,5%. De ökade faktiskt antalet passagerare med 9% under samma månad. På rekfronten så har vi mycket nytt. Investor tappar 1% lite drygt efter att de har förlorat köpstämpel från Nordea. Samtidigt så sätter Nordea säljstämpel på Industrivärden som tappar 1,5%. Lika mycket tappar Nordnet som förlorar köpstämpel från ABG. Och Beijer Alma får köpstämpel från SEB och de backar ändå i linje med börsen i stort. Och Trelleborg förlorar köpstämpel från Pareto och Trelleborg tappar faktiskt mindre än börsen i stort och backar 0,6%. Oljepriset ligger fortsatt kring $91 fatet. Men samtidigt som oljepriset stärker Oslo-börsen så ser det sämre ut för börsens andra vara, laxen. Norsk fiskexport minskade i mars och Lerøy meddelar nu att de ser en minskning av slaktvolymen även under årets första kvartal. Men något bättre än det under förra årets fjärde kvartal. Lerøy tappar däremot 1% på Oslo-börsen. I kort så är det surt på, det är mycket röda siffror och Stockholmsbörsen tappar 1%.
Tack för det, Sofie. Ingen minskad slaktvolym på Stockholmsbörsen?
Nej.
Bara i laxbolagen. Men såg du något särskilt? Vi har ju pratat om de här reksänkningarna och att det är allmänt surt idag.
Ja, nej, men det är som, lite som väntat ju att det kommer vara nervöst inför de här siffrorna och den ökade ränteoron. Så där får man leva med. Det har varit väldigt goda tider sen i oktober i princip. Ja. Jag tror börsen öppnade nästan 30% sen dess. Mm. Det får man vara nöjd med.
Ja, det får man verkligen. Som sagt, vi har ju lagt årets första kvartal till handlingarna. Det blir ju intressant att se hur bra det egentligen var för bolagen.
Ja, ja. Det blir ju alltid så att har man så här mycket uppgång bakom sig så blir det ju verkligen upp till bevis. Det är ju väldigt höga förväntningar på många bolag att liksom techsektorn ska fortsätta driva i USA. Mm. I Sverige är det mycket bank som hade superbra 2023 och verkstad är ju, där ser vi ju fortsatt mycket höga värderingar på Atlas Copco och sådana bolag. Så att där är det ju, det är små felmarginaler för att det är mycket inräknat där.
Bra, så jag tänker vi bollar in dig. Är det något särskilt du ser fram emot i den stundande rapportsäsongen?
Inte säga till operatörerna mest för att jävlas, men jag låter bli. Nej, men det är detsamma egentligen. När du har haft en börs som har sett ut som det har gjort så ligger ribban lite högre än vad det har gjort tidigare. Så det är ju bra bolag som har utvecklats starkt, men alla aktier kan bli liksom för dyra och jag tycker det är liksom intressant också den här reken som var i Industrivärden. Rabatten är historiskt låg. Den kanske har varit lite lägre vid några få tillfällen historiskt. Men om man tittar mot snitt så är den väldigt låg. Men inte bara det, utan det är också den typen av aktier som har gått väldigt bra. Det är väl egentligen Essity av deras bolag som inte har gått bra. Det känns ju som att den är lite på väg in i värmen igen här. Det känns som senaste veckan att det har varit lite mer positiva tongångar. Och det är ju en aktie som inte har utvecklats särskilt bra och som är lågt värderad och som efter vindaförsäljningen ser väldigt bra ut. Jag har funderat på om man borde nästan skriva en artikel om varför är ni så arga på Magnus Groth, men jag har inte gjort det än. Vi gör det snart.
Gå i clinch med Börspodden då. Jag tänker vi flyttar fokus. Vi var ju tidigare inne här på att din tidning Privataffärer har en modellportfölj. med en handfull bolag. Jag tänker att vi kan få upp den också så vi ser vilka bolag som ingår där. Du får berätta lite om hur ni har tänkt i sammansättningen av den här modellportföljen.
Ja, nu är ju bara aktierna med där. Sen är det den där som sagt en räntedel i det också. Det är ju tänkt som inspiration för våra läsare. Det är lite stora bolag, men framförallt lite mindre bolag. Försöker sprida mellan olika branscher och hitta, vara hyfsat aktiva med att hitta intressanta. De av våra bolagen vi följer just nu som vi tycker är mest intressanta. Det har varit väldigt bra utveckling på det här under många år. Jag tror vi har en ändå genomsnittlig avkastning på 15-16% om året de senaste 20 åren. Med en räntedel, så att det är ju väldigt bra, skulle jag säga.
Ja, verkligen. Jag bara försöker scanna igenom lite sektorer och så. Det är inte övervikt mot något särskilt, utan det är en spridning där också, eller?
Ja, absolut. Och de flesta av dem är ju rätt billiga bolag. Flera av dem gör återköp, vissa av dem väldigt konjunkturokänsliga. Och sen så är det som sagt blandat mellan stort och smått.
Jag tänker vi ska dubbelklicka, som man säger i branschen, på det första. Där det är Carlsberg som ni har.
Precis. Carlsberg, de känner du de flesta till. De är ju en öljätte som äger, ju, förutom Carlsberg, många Kronenbourg och Mythos och Tuborg. Och många olika öl. De är ju jättestora i världen. Det är ju typ ett oligopol på ölmarknaden, så de har ju en jättestark position. De var väldigt stora i Ryssland, men av välkända skäl så blev det ju väldigt dåligt där. De fick, tror jag, blev av med hela i princip. De konfiskerade den på något sätt, den verksamheten, så de blev helt av med den. Så den har ju gått väldigt svagt sedan dess. Men det är konjunktur och känsligt. Den är historiskt ganska lågt värderad nu, 15-16 p. Det brukar ligga på 20, och de har ju kapacitet i och med att de är så stora att höja priser och sådär. Och som sagt, de gör också återköp och har stabilt bolag.
Intressant. För du har ju faktiskt också ett annat innehav med Rysslands exponering, Ferro Nordic. Där.
Exakt. Jag valde ut några som hade lite, så att det skulle kännas lite som ett tema. Men ja. De hade ju också en stor verksamhet i Ryssland som de fick sälja för. De fick i alla fall en krona för den, tror jag. Så det var ju alltid något. Så det gick ju uselt sen dess. Sen har ju de, nu är det ju Tyskland som gäller, och så har de gjort ett väldigt stort förvärv i USA som har dubblat ska jag inte säga. Men de har blivit väldigt mycket större efter det här förvärvet. Men det går fortfarande ganska kast för dem sen Ryssland blev borta. Så att de har mycket att bevisa, men det handlas till väldigt låga multiplar på våra prognoser för i år och nästa år. Alltså det är bra bit under 10-7 gånger vinsten. Och då hoppas man att de ska sälja mycket mer i att Tyskland ska börja vända och att USA-marknaden ska bli ett drivlok framöver. De säljer ju anläggningsmaskiner och sådär åt Volvo framförallt.
Undrar lite, vilket innehav som har gått bäst i portföljen så här långt, vet du det själv?
Som, av de som är med nu?
Ja.
Det kan jag nog ta fram här.
Ja, vi kanske inte behöver göra det.
Jag tror att det är Logistea som är ett logistikfastighetsbolag.
Just det. Intressant. Och under där ser vi Medicover som också är en favorit.
Ja, men det är en lite ny historia där. Det är ju, skulle jag säga, sticker ut som det absolut dyraste bolaget. Annars är det ganska låga värderingar generellt som vi gillar. Men den här sticker ut. Det är lite för att den har tappat väldigt mycket i år från toppen. Och att vi såg ett intressant läge och kanske plocka upp den. Den värderas ju typ P60 liksom. Så att det är högt. Men Det sjunker snabbt. De har växt ungefär 20% i snitt under väldigt många år. De har ju på med vårdkliniker och diagnostik, även laboratorier och sånt i Polen och Tyskland och sådär. Men har väl en stor marknad i Indien som är på gång. Så att där är ju, det bygger ju helt på att det här är en växande medelklass, bättre tillgång till vård och fortsatt expansion och tillväxt.
Trender. Vågar du släppa in Bråse på att recensera portföljen?
Han kan ju, jag vet att han gillar tidigare i alla fall. Han, Han behöver ju inte recensera Medicover, då tror jag vet vad det blir.
Ja, bra, så vad säger du om portföljsammansättningen?
Men det var ändå två som jag har slagit. Ambea och Logistea har jag ju lyft fram under förra hösten. De har ju gått fenomenalt bra, båda två. Så alla som mejlar mig om att jag bara skriver negativt, ni kan ju ta och kolla fakta innan ni mejlar.
Vad tror du det finns mest potential i? Är det i Ambea eller Logistea?
Alltså, Ambea har ju egentligen bara blivit, alltså den var ju exceptionellt lågt värderad, så den har väl egentligen bara blivit rimligt värderad. Så det är liksom klippläget som gör att man har svårt att sitta still och skriva på sitt tangentbord. Det är ju förbi. Om man tittar fastighetssektorn, lite samma sak. Generellt sett, där tror jag att att det har liksom lyft ganska bra. Jag gillar, jag tycker fortsatt att Istein är lite av en bortglömt bolag som också har gått bra naturligtvis, men där det finns mer att hämta, där du både får en underliggande hög kassaflödesintjäning och någon form av, ja, du äger ju hus i centrala städer som inte är i Sverige utan i Europa då, men den tror jag att den kommer fortsätta att vara intressant.
Love nickade till lite, eller på ett positivt sätt när du pratade om Eastnine, hade du något?
Ja, men jag tänkte att om man är intresserad av Eastnine, som jag också tycker är ett väldigt intressant bolag, då är storägaren där är ju Peter Elam Håkansson som är East Capital-grundare. Och han var med i våran podd Ett rikare liv för bara någon i det näst senaste avsnittet och berättade lite om hur det gick till den här när de sålde Mellon Fashion Group i Ryssland och fick in pengar med rubel och hur de växlade det och hur han ser på det bolaget och den regionen. Så de som mot förmodan har missat att vi har den podden borde ju verkligen lyssna på den. Den är väldigt bra.
Ja, jag lyssnade faktiskt på avsnittet. Det är väldigt bra. Men jag tror faktiskt att Love, du har gjort tillräckligt med reklam för idag. Men jag får tacka er för att ni var med, både Love och Bråse på länk. Och tack även till er som har tittat. Kolla på Börskoll sen klockan 2 för att se hur jobbsiffran från USA kommer in.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.